Dagens text hämtar vi från Johannes kapitel 12, verserna 20-43. Rubriken är Jesus talar om sin död. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sa till honom: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denna människoson? Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i råd till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.
Tack Anna. Jesus är så långt från en ivrig och ängslig försäljare man kan komma. Här kommer det några nyfikna greker, sökande, intresserade, spända på vem Jesus är. Och deras önskan, den är ju liksom varje kristens dröm att få höra: Vi skulle vilja se Jesus. Kan du tänka dig någon kommer på Gyllentorget här nere, kommer fram till Peter Holmsten och säger: Vi skulle vilja se Jesus. Vad gött det vore att få en sån, liksom, en sån straffsparksupplägg. Här finns ju chansen. Äntligen kan Jesus tron få fäste hos några längtande människor som tar den med sig till Aten eller till Korint eller till Thessaloniki. Vad svarar Jesus på den här nyfikna lilla gruppen människor? Då börjar han tala om att den som vill tjäna honom också ska följa honom. Och så börjar han tala om sitt eget förhärligande och underförstått hur efterföljelsens väg ser ut. Han ska upphöjas, säger han. Men det är någonting i detta som gör oss lite oroliga och som skaver. Jesus ska visserligen upphöjas, men det verkar ske helt utan fanfarer och fyrverkerier. Istället talar han om sig själv som ett vetekorn som läggs i jorden och dör. Notera vad han säger. Om det där kornet inte dör, så förblir det ett ensamt korn. Och här verkar någonting bränna till för Jesus. Guds längtan efter människan botas när vetekornet läggs i jorden och dör. Om det inte sker, så förblir kornet ensamt. Och det är en ganska hisnande tanke att den treenige guden, som liksom själv bär alla källor inom sig, som är gemenskap med sig själv, samtidigt söker människans gemenskap och därmed botar vår, men i någon mening också sin egen ensamhet. Själva kulmen i den här texten, den hörde vi här i vers 31 och 32. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig, säger Jesus. Den här världens härskare ska nu fördrivas. Nu träder Jesus in liksom i den sista veckan. Vi är ju inte där riktigt än, men i texten är vi där. Allt förtätas, världshistoriens stora klimax inleds liksom på allvar. Allt har syftat fram till det här. Nu är det skarpt läge. Vad är det Jesus har kommit för att göra? Han har kommit för att driva ut djävulen. Det är en slags exorcism som väntar. Djävulen ska drivas ut. Så småningom, ett litet tag efter det här, vi liksom rör oss ju lite fritt i tiden här nu, va? Vi är precis i början av fastan, men i den här texten så är det ju nära. Så småningom, alltså alldeles före detta har Jesus ridit in i Jerusalem. Han besöker templet en sista gång och han ska senare, strax efter detta, fira nattvardsmåltiden i övre salen. Han ska gripas, han ska dömas innan det där sista ledet i vandringen mot korset och Golgata sker. Och så ska konungen till sist upphöjas, men inte på en tron utan på ett kors. Paulus, när han ska beskriva vad det är som har hänt här, så lägger han ut den här texten på många olika ställen. Han är ju här hela tiden och rör vid detta. Det är som att hela Nya testamentet försöker liksom vända och vrida på korset och uppståndelsen för att förstå vad det är som egentligen har hänt. Och så i Filipperbrevet så citerar han vad man tror är redan en etablerad sångtext i inledningen av kapitel 2 i Filipperbrevet. Och så säger han så här, att Jesus, sonen, ägde Guds gestalt. Han gjorde inte det under en viss period, utan han har alltid gjort det. Jesus är Guds gestalt från evighet. Och det verkar betyda att sonen och fadern är jämbördiga och har samma ställning. Jesus är inte skapad, han har ingen början och han har inget slut. Och så antar han en tjänares gestalt. Han som är jämlik med fadern blir jämlik med oss. Han som delar faderns gudomlighet kommer för att dela all vår mänsklighet. Och så ställer han sig i bredd med den kämpande människan. Han blir liksom slussen, kopplingen som binder samman Guds värld och människans värld. Guds härlighet med människans villkor och omständigheter. I samma ögonblick som Gud blir människa anträder han vägen mot det här korset. Det är som att han hela tiden har varit på väg dit. Det som väntar i Jerusalem, det är därför inte en parentes i Jesu liv. Vi hör ju det i den här texten, va? Det är som att allt håller på att liksom dra ihop sig. Det är det här han har varit på väg till hela tiden. Det är inte en parentes utan en logisk konsekvens av vem han är. Hans livsväg är utstakad och den där vägen, den symboliseras av det här romerska korset. För en människa i antiken, om de skulle titta in genom dörren här nu och se att vi har ett kors på väggen, så skulle de skaka på huvudet och gå härifrån. Det är ungefär som att hänga upp en elektrisk stol på väggen. Det finns inget vackert med detta. Det finns inget vackert med detta. Niklas Pienso, han sa någon gång, han berättade att han skulle in och köpa ett smycke till någon syskonbarn som skulle konfirmeras. Och då säger de inne på guldfynd eller var han är, så säger de så här: du kanske vill titta här på korsen, de har kommit starkt i vår. Det skulle antikens människor aldrig säga. Är ni med? Att Jesus symboliseras av ett kors, det är, vi som har hört det miljoner gånger hör inte riktigt sprängkraften i det. Så småningom ska Jesus stå inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus och han ska döma honom till döden. Han avstår från allt. Och när Paulus försöker beskriva det som vi läser om i den här texten, så säger han att han tömmer sig på allt. Inte som i utplånar sig, utan han använder ett ord som handlar om att man gör någonting till intet. Jesus är alltid jämlik med fadern, men väljer att avstå jämlikheten, anta en tjänares gestalt och bli som en av oss. Han använder inte den status som han alltid har och alltid har haft för att vinna egna fördelar, utan han avstår från allt detta för att tjäna mänskligheten. Jesu inträde i världen är ingen sockersöt historia om en bebis och lite glorier och grejer, utan den tydligaste och djupaste beskrivningen av hur Gud når den bortvända människan genom tjänande. Han gör sig delaktig i all vår mänsklighet och han, som någon har sagt, ikläder sig sin egen skapelses mantel. När Jesus dör på det här korset så döljer han inte vem Gud är. Gud har aldrig varit så synlig som då. Det är sån han är. Han tar inte paus från vem han är, utan vem han är kulminerar i det som händer när Gud blir människa, lägger ner sitt liv, döms och dör. Ni vet, när han inleder sin offentliga tjänst så gör han det vid Jordans strand. Och floden Jordan är jordens fysiskt sett lägsta punkt. Och sen är det så märkligt att han börjar på den lägsta punkten och sen fortsätter han att gå neråt. Han tömmer sig. Han tjänar mänskligheten tills han dör. Han är ett med faderns majestät och härlighet. Och så blir han ett med den fallna, kämpande, syndande människan, syndiga människan och hennes villkor. Inte för att dölja Gud, utan för att uppenbara honom. Gud har aldrig varit så synlig som han är i tjänandet, i lidandet, i döden och i uppståndelsen. Det är sån han är. Precis som vi hörde inledningsvis från Peter så är vi i kyrkans stora fasteperiod som ju varar i 40 dagar från askonstan fram till påsk. Urbilden för det där är naturligtvis Jesu 40 dagar i öknen när han frestas av djävulen. Och i en av de där tre frestelserna som djävulen utsätter honom för så står det att djävulen för honom högt upp. Där han får se alla riken i världen. Allt detta kan bli ditt, säger djävulen, om du bara tillber mig. Ser du vad som sker här? Faderns väg går neråt. Den är märkt av ödmjukhet. Den är ytterst märkt av ett kors. Men djävulen gör allt han kan för att locka Jesus i motsatt riktning. Han för honom högt upp. Jag tänker att det här att Gud räddar världen, det kan vi ta in. Men det är som att vi ständigt måste liksom titta noga på hur han räddar världen. Det är nämligen helt absurt. Paulus kallar det för en skandal. Skandalon. Det är obegripligt att Gud går den vägen. Men man kan ju undra vad det spelar för roll. Alltså Gud räddar världen, men hur han gör det är väl inte så helt intressant, är det? Det viktigaste är väl att det har hänt. Nej. Om vi vill lära känna honom så är det i huret som det framträder. Därför måste det är ju som att inbjudan finns i det här. Va? Här kommer några intresserade greker och undrar hur är det med den där Jesus? Och så får de så mycket som de inte har bett om. De får en lång utläggning i vad det här är. Därför att i någon mening så är varje människas inbjudan att gå den här vägen. Hur ska en kristen kyrka förhålla sig till makten och till äran? Det är som att vi behöver avslöja de krafter som har satts i rörelse när offentlighet, yta, rikedom och kändiskap i kyrkan, inte heller i kyrkan, anses vara en frestelse längre utan en tillgång. Vilka blir vi då? Nej, när vi började tro på Jesus så blev vi delaktiga i hans livsöde. Vi döptes in i Kristus och det som hände honom händer i någon mening också oss. Dagens text, den slutar med en liten anteckning om rådet i Jerusalem. Vers 42. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud, står det. Vilket dramatiskt liksom, legacy. De är inte opåverkade av mannen från Nazaret. Många av dem kom till tro. Men det sker i hemlighet. Och hör hur det liksom drar och spänner i varje människa som ställts i Jesu väg ända sedan dess. Ska jag lägga ner mitt liv precis som han gjorde? Eller ska jag söka egen ära och gå den enklare vägen? En fråga i den här texten som du och jag behöver få med oss, det är vems ära är det jag egentligen söker? Det spänner här. I slutet står det de älskade äran från människor högre än äran från Gud. Och i vers 26 stod det så här. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Ser du hur det målas två bilder här av hur livet kan levas? Vems ära är det jag söker? Och min erfarenhet är, efter att ha provat båda, att jag blir aldrig fri förrän jag börjar söka Faderns ära. Minns du nu då hur den här texten började slutligen? Några greker önskade få syn på Jesus. Och det är som att inbjudan går ut till varje sökande nyfiken. Kom, du är varmt välkommen. Men det du närmar dig, det har inte med självförverkligande. Det har inte med din egen ära och din egen bekvämlighet, din egen rikedom att göra. Nej, kristen tro definieras främst av ett kors. Hit är du välkommen. Här kan du få släppa taget, det krampaktiga taget om ditt eget liv, för att till slut vinna det. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Och det verkar i den här texten som att det liksom undflyr oss om Jesus talar om sig själv eller om oss. Man kan ana att han talar om båda. Kom, lägg ner ditt liv för att vinna det. Amen. Vi ber en bön tillsammans. Herre, tack för den här eftermiddagen och tack för alla mina vänner i Johanneskyrkan. Tack för den här texten vi har fått lyssna till. Och vi ber dig, öppna våra ögon så att vi kan se dig. Öppna våra hjärtan så att vi vågar följa dig. I Jesu namn. Amen.